full fart i mellandagarna. Motorpodden är tillbaka. Det är jag, Johan Hedlund, och Jan Flash Nilsson är tillbaka i studion. Välkommen.
Tack så mycket.
Det var en månad sedan du var med senast.
Ja,
faktiskt.
Jag har haft en tuff höst, ja, kan vi säga.
Och då lät du som sist du var med, så blev det tyvärr. Jag hörde det jättebra. Du satt på någon Bluetooth-koppling via mobilen. Det lät hur bra som helst, men i utsändningen så lät det som du satt i en burk eller en container någonstans långt ifrån.
Ja,
det var, du kanske gjorde det.
Jag gjorde ju det, ja, precis. Så att det var, men hördes överhuvudtaget.
Ja, men det var inte det bästa.
Vi får väl hoppas att jag inte sa något klokt.
Nej, precis. Det var väl lite det. Vi summerade ju säsongen då och spekulerade lite kring vad som skulle hända och sådär. Mm. Och sen några dagar senare, veckan efter tror jag det var, så tackade Nico Rosberg för sig. Mm. Han hade precis vunnit VM då.
Och det hade vi sagt skulle precis en till månad innan, hade vi inte det?
Nej, det hade vi faktiskt inte.
Det hade vi inte sagt. Det hade nog ingen sagt.
Nej, det var nog den största chocken under
ja, fast säsongen. Jag blev väl kanske, först så tittar man ju på om det är exponerat som har länkar eller fria tider eller någonting, så att källkritiken är låg. Men sen när jag hade sett att det var så jag tyckte nog att det var rätt så logiskt. Mm. Sen känner inte jag Nico Rosberg på något sätt så, men min analys har varit i flera år att han inte känner sig riktigt bekväm i den där. Han är inte ute efter den där kändiskapet. Och han tycker om att köra... Nu är det min analys, är bäst att säga. Det känns som han liksom, han vill bli världsmästare. Och så har han liksom fokuserat på det. Och det har hela hans liv gått ut på. Och så liksom köper han inte myten eller romantiseringen och F1 och kändiskapet och alltihop så där, utan han vill köra S-bil. Och så när han varit världsmästare så kan han ju egentligen bara bli världsmästare en gång till. Och en gång till och en gång till och en gång till. Och för att han ska bli mästervärldsmästare en dag, då måste han bli det väldigt många gånger till. Så skulle han vinna VM två gånger till, då vinner han tre gånger och bara säljer sig bland en massa andra som har vunnit tre gånger eller mer. Mm. Så att jag tror att han, det var rätt så logiskt. Mm. Klokt vet jag inte om det var, men det var logiskt.
Ja,
liksom.
Precis. Det är väl det som man får.
Klokt
man får
är det väl om det var det han ville?
Ja, nu ska han bli hemmaman, säger han. Eller sa han i alla fall, det får vi väl se.
Det är nog svårt.
Jag skulle inte förvåna mig om
han kommer
dyka upp. Ja, precis. Han lär väl dyka upp på sina håll.
Ja, det tror jag. Det är alltså, men jag förstår också om han vill bli hemmaman just nu. Därför att i min lilla värld då, så gick det ju åt 300 dagar om året liksom, och fokusera på det jag gör. Och han ska då resa jorden runt x antal gånger, och sen ska han ju göra PR-uppdraget. Mm. Det glömmer man ju liksom, att Mercedes och Petronas använder honom i PR-uppdrag. Så att han har nog inte varit så mycket hemmaman.
Nej.
Så han ser säkert fram emot att vara det.
Ja, no, men han hade ju ett och ett halvt år hemma också, tror jag, som frugan hans hade tagit hand om och har låtit honom få sova då när han behövde mellan alla resor. Så, som sagt, jag misstänker att inte jorden runt med en ettåring så mycket heller.
Nej, kanske en treåring funkar lite bättre så när jag blir äldre. Så det nog funkar, men fortfarande, han kan liksom bara bli världsmästare igen. Mm. Om man tittar på ett logiskt. Och ska han bli den mäste världsmästaren, då måste han köra i 10-15 år till. Och han är ju 31, så att det kommer ju inte
att
hända.
Lite så är väl. Känslan är ju att han, det var lite once in a lifetime han blev världsmästare nu.
Ja, det var ju lite startbin att det gick sönder lite motorer för Lewis Hamilton. Men det ingår ju, att bli bäst ingår ju att du måste ha tur.
Mm. Så är det. Ja, vi summerar 2016 här lite i den här podden, har vi tänkt. Och vi började ju då med den största chocken, får man väl ändå säga. Det var det mest oväntade, skulle jag se det som i alla fall.
Ja, det var det nog.
Vad har du annars för starkaste minne från motorsportåret 2016?
Det är väl när Mattias Ekström vann rallycross-VM. Då blev jag glad, måste jag säga. Jag vet hur mycket han lägger i när han liksom vill att någonting ska bli bra. Det är lätt att glömma liksom hur mycket arbete det ligger i att ta fram, utveckla en bil, ta fram ett team, driva ett team och köra ifrån de andra. Styrkan i rallycross VM är det väl att alla andra gör likadant. Mm. Så att du tävlar mot andra som plockar fram bilar och utvecklar bilar och har ungefär samma budget som du har. Tills ett fabriksmärke på riktigt ger sig in där så går det ju fortfarande att göra så. Mm. Hade Volkswagen eller något annat bilmärke bestämt sig för att nu ska vi bli världsmästare, då klarar inte ens Mattias Ekström av att driva team och köra DTM och vinna i rallycross-VM. Utan det, tajmingen var rätt för honom. Men den ska ha lite tur också. Mm. Och han körde ju bra, det kan vi ju inte ta ifrån honom.
Nej, precis.
Det var nog det starkaste och roligaste minnet under året. Mm.
Kul med Mattias där som i Jerringpris-omröstningen slagit ut Zlatan Ibrahimovic till exempel i denna popularitetsomröstning som det numera är.
Ja, precis. Det ska väl inte vara möjligt om vi ska vara ärliga.
Nej, men
det visar ju ändå att han
har mobiliserat lite där och lagt ut nummer på hur man ska rösta och sådär. Det är väl en klassiker som har gjorts genom alla de senaste åren där med Ridsportförbundet med... Ja. Och även golfförbundet
Där motorsportförbundet har suttit still i båten och varit lite naiva kanske.
De har inte haft så många kandidater heller kanske.
Nej, men det är kul. Och Mattias har inte fått det där genombrottet i Sverige riktigt för den duktiga idrottsmannen han är. Det bästa inte har varit utan är. Så att det är kul tycker jag att han får uppmärksamhet jag är glad för.
Hur mycket tror du att SVT har med det här att göra att genomslaget har blivit större nu i år? Hade det varit lika stort om rallycross-VM hade sänds på Viasat eller C-more? Tror du? Har det betytt ändå att SVT har gått in och liksom ändå pushat det här mästerskapet?
Jag vet inte hur stort det är. Alltså, hur stort det är rallycross-VM?
Jag vet inte.
Det är du och jag som pratar om det. Ja. Och så mina rallycross-polare. Det är liksom inte talk of the town. Så. Det är inte som på STCC-tiden i slutet av 90-talet, början av 2000-talet när det var liksom alla pratade om det och alla hade åsikter om de som körde STCC, de andra mest.
Ja, precis.
Mest bra åsikter om mig. Nej, men då var ju också SVT som slog igenom då, men då var det liksom uppe på agendan på dagens snack nästan överallt i lunchrum och alltihop. Och jag kan inte påstå att jag råkar på så mycket rallycross VM-snack så.
Nej. Ja, det är lite både och.
Eller vad säger du
själv? Nej, men jag kan hålla med om att min bekantskapskrets runt om så här, alltså det är ju, jag sa det i förra podden och gästade ju Håkan Strandman istället för dig, han fyllde in där och vi diskuterade
bra
mycket.
Val.
Ja, men eller hur, och han har ju järnkoll, han följer ju mer än vad både du och jag gör.
Ja.
Och vi diskuterar ju en del och sådär, och man är ju inne i den där bubblan under Höljesveckan då, såklart, och det är ju inget konstigt när man är i världen och sådär, men utöver det så nej, jag vet inte riktigt det, i och för sig så jag är med i en sån här grupp på Facebook som heter jättetrevlig grupp där de lägger ut massa artiklar från höger och vänster. Det är några eldsjälar som har blivit jättestor grupp liksom, så här, enthusiast av Höljes rallycrossen och sånt där, och då pumpar de ju ut artiklar om det ena med det tredje liksom. Det har ju bara en bråkdel av med Höljestävlingen att göra, sen är liksom allt rallycross, så att intresset är väl ändå sådär, det känns som att det finns, och det har vi ju konstaterat förr att motorsportintresset är gigantiskt i Sverige, bara att det kanske inte alltid märks så det, och det är väl också ett tecken på att Ekström nu, när han väl fanns med bland kandidaterna, så ser man ändå motorsportens genomslag. Men som du säger också, så jag är lite sådär, hur jag är svårt
har
att
inte greppa. Har inte alla lite dåligt samvete för Mattias Ekström också?
Kanske är så.
Han vinner Svenska rallyt och han vinner DTM och han vinner rallycross-VM, det är aldrig någon som säger liksom vad duktig han är. Eller man tänker vad duktig man är, men han är inte med liksom på... Jag kan tänka mig att han får för lite lång och trogen tjänst också. Och frågar du mig då, så menar jag inte något negativt med det, utan han ska ha för lång och trogen tjänst, för att han har vunnit ända sedan i mitten av 90-talet. Men jag skulle kunna tänka mig att det finns rätt många journalister där ute som känner lite sådär, oj, det Mattias har vi inte riktigt pushat sådär. Han har ju skilt sig en gång, det var den största skandalen han har gjort.
Ja, just det. Ja, det, nej, men som sagt
det är ju inte så ovanligt nu för tiden att skilja sig.
Nej, det är ju inte det. Ja, kul i alla fall att
han nominerade. Det är jätteroligt för Mattias och jättekul att han vann VM och jätteroligt att han blir uppmärksammad för att han är en så bra chaufför. Mm. Och sen så skulle jag kunna skriva en bok om hur listig han är. Mm. Både listig och stark. Mm.
Med rävarna bakom öronen.
Rävfarbarna bakom de där stora öronen som han har. Han hör allt och så listig.
Ja, men det, just rallycross-säsongen måste jag säga som sagt överlag då, om vi ska bara prata om rallycross där, så måste jag också säga att det var en ganska rolig säsong. Det var det var många olika segrare och det var, jag menar som sagt, Petter Solberg, han vann VM första året ganska lätt, andra året ganska lätt och safeade han halva säsongen. I år var det liksom fem
ganska
stycken.
Ganska svårt.
Ja, precis. Och det var fem stycken som kändes som de kunde vinna. I alla fall fyra som kunde vinna ganska länge. Och det var öppet fram till sista deltävlingen. Näst sista i Tyskland. Och
väldigt, så att det är ett skifte. Mm. Alltså, det heter rally och cross. Men det skulle nästan kallat för rally racing nu för tiden. Mm. Det är 60% ska ju vara asfalt. Mm. Men de ytterligare 40% som är där är ofta nu rätt så hårt också. Så att om man tittar på körstilen och hur de sätter upp bilarna, så är det ju racerförare nu. Mattias Ekström och Timmy Hansen och Backerud och allt vad de heter liksom, som är de som är riktigt, riktigt snabba nu. Och de är så kallade rallycross-killarna har fått det lite jobbigare. Mm. Och det är inte bara körstilen, utan det är också hur man sätter upp bilen. Mm. De har inte riktigt tänkt med i att banorna ändras. Om du tittar på Höljö, så har du varit ute och gått på banan där. Mm. Ja, om du går på det som ska vara grus, så är det nästan asfalt.
Ja, det är som packad betong.
Ja.
Typ.
Och det gör ju att bilen... Solberg körde ju bilen alldeles för mjuk. Mm. Och då fick han en för mycket rallykörstil, medan de här killarna som kommer upp nu, de kör bilen mycket hårdare. Mm. Rollar inte så mycket. Och det ser man på Solberg också. Hans bil rollar mindre och mindre och mindre för varje race. Mm. Så att han har ju också förstått att han inte har utvecklats ihop med rally. Och det var väl det som han var väldigt duktig tidigt. Mm. Och så hade han en väldigt bra bil tidigt. Mm. Och sen har de andra blivit lika duktiga och bättre bilar. Mm. Det är väl det som har blivit skillnaden för Solberg. Mm. Sen är han ju ingen dumhuvud. Han har ju också sett att det har förändrat sig.
Ja, det är klart. Ja. Och det ser vi ju, det, som sagt, på tal om chockbesked. Vi har ju, förutom Nico Rosberg, så har vi ju dels då Volkswagen i rally-VM som drogs ur. Det har vi redan
avhandlat. Det sa vi innan faktiskt.
Det misstänkte vi ju faktiskt att det kunde bli så.
Fast det är inte
och
så drastiskt kanske.
Det är ju också en jättechock såklart. Det kanske,
så
den
drastiskt
är väl...
trodde vi inte. Nej. Att de skulle dra proppen helt trodde vi inte. Men vi trodde att när vi kommer till Svenska rallyt och du går runt och ska intervjua och titta, så kommer du att se att det här är inte samma team som har varit där förut. Precis. Det trodde vi, men det blev ju hela proppen.
Precis. Och i svallvågorna då, så det här inom rallycrossen, Volkswagen Eric Sweden som de kallades, en sammanslagning av Marklund Motorsport från Boliden och KMS från Arvika, dina gamla antagonister. Mm. Det blev också en abrupt skilsmässa där det kom ett pressmeddelande.
Väntat, kan vi säga.
Ja, du kände det.
Ja, till och med jag sa det jag skulle kunna ta hit en person som berättar vilket datum jag sa. Det tog precis det som hände. Mm. Det var inte så, känner man personerna i huvudrollen som är med där, så förstod man att det där går åt ett håll. Mm. Ja. Så får vi väl se vad den splitten slutar i då. Mm. Om det slutar i det kan jag inte ens gissa faktiskt.
Nej.
Men någonting slutar det i, för nu hänger ju några...
Ja, Marklund har ju redan satsat där nu att de ska ta upp Magda Andersson och så kör de med Anton Marklund i EM och Rally X Nordic. KMS där då, som sagt... Tommy, han är minst lika lurig som du är och väldigt bra på att säga mycket men ingenting, om du förstår vad jag menar.
Ja, men säger han inget, då har han inget.
Nej, det kanske är så.
så han har säkert några bollar i luften, men ingen är på väg ner än, utan han har slängt upp dem då. Så, om jag gissar, om jag lyssnar lite, om jag lägger örat vid en trädstam och försöker lyssna in hur det blåser i skogen, så känns det som att han har några bollar som han har slängt upp, men ingen som han har liksom kommit någon längre med.
Nej. Om jag får tro och spekulera så tror jag att Johan Kristoffersson kommer köra rallycross VM 2017, men inte i så mycket under KMS-flagg. Jag skulle tro att de gör någonting annat. Han som har ju öppnat för STCC igen.
Ja, jo, det har jag också hört. Men ja, det är en bit dit också.
Ja, det är inte bara smälla upp en sån satsning, det vet väl du.
Ja, nej, det är lite pyssligt. Och nu är det ju regelskift och grejer. Nu har ju de lite bra det med att Volkswagen har satsat på det här reglementet då. Så
Audi finns det också.
Audi finns också. Så både Volkswagen och Audi hela... och Seat.
Ja, just det. Just det.
Så det finns ju lite inom den familjen där då. Men det är mycket politik och det är fortfarande det här fuskhistorien vilar som ett blött täcke över dem i beslut och sådär. Liksom. Tajmingen är krånglig. Mm.
Om vi ska ändå vara inne på det här just när vi pratar lite beslut och politik och allting. Alltså, jag måste ändå säga, trots allt som har hänt nu med Volkswagen i rally-VM och även rallycrossen här. Den här silly season som har blivit, och även i Formel 1 då, med Rosbergs avhopp. Jag tycker ju det är jätteunderhållande att följa rykten och spekulationer om. Och det kan jag nästan se som en höjdpunkt nu, när trots allt tråkigt då, som har varit, så hur nu, vart skulle Ogier hamna i rally-VM? Han valde M-sport till slut och köra. Alltså,
det är också en skräll tycker jag, ja, eftersom det är inget fabriksteam. Då. Jag hade nog trott Citroën ett tag.
Jag läste som sent så idag att i Maton, där stallchefen, han säger så här att vi stänger inga dörrar för framtiden, men för 2017 gick det inte, och då satt de väl antagligen med de här tre förarna.
Vi pratade om det också i podden.
Precis, de sitter nog med så vattentäta kontrakt på något sätt, eller att det hade kostat dem för mycket att kasta ut någon av de här, Lefebvre eller Craig Breen då, antagligen. Det måste ju ha varit något sånt.
Ja, eller sen är nog inte Forden något dålig, och M-sporten och inget dåligt team. Så nu får han väl upp till bevis.
Jag såg häromdagen och hade de stripat upp hans bil, och han har ju med sig Red Bull. Så den bilen kommer ju gå Red Bull, och Tänak som kör den andra bilen kommer ha en mer klassisk M-sport design, svart, vit, blå, var den ungefär, lite estländska flaggan ungefär. Men
ska vi våga oss på en gissning här då, så kör han Red Bull Ford i år. Och så fort någon av Citroën-förarnas kontrakt inte finns, då blir det ett Citroën Red Bull-team. Och en av dem försvinner, han som har gjort sämst resultat.
Ja, det skulle inte förvåna mig. Det känns ju som, samtidigt så kan ju Forden vara hur bra som helst, och den kanske är överlägsen de andra bilarna. Jag har svårt att se det.
Jag tänkte det. Jag gjorde en summering.
Ja, precis.
Det brukar vara så att den som har mest resurser går fortast. Och det har inte varit Ford på länge.
Nej.
Och M-sport.
Precis.
Däremot så beror det ju på lite hur bra chaufför han är. Han kan nog göra skillnad. Just rally, där du inte kör med ett optimalt grepp. Så blir det inte den här procentuella. Så i racing, där du har ett optimalt grepp, det bestämmer bilen garanterat. Liksom. Du kan ha Michael Schumacher i en Sauber, så blir han 17:e. Men så fungerar det inte riktigt i rally och rallycross, där du inte har ett optimalt grepp. Då blir inte de där sista 20 hästkrafterna jätteviktiga på en specialsträcka som är 3 mil. Liksom, utan det är andra saker som är viktigt, bland annat chauffören. Det är en väldigt svår sportrally.
Så, är det de skickligaste chaufförerna eller?
Nej, de är ju skickligast i rally självklart.
men det är ju
så här att det är ungefär som att säga, är de skickligaste skridskåkarna i bandy. Och det är ju en helt annan sport. Liksom. Och däremot så har de ju en fantastisk bilkontroll på att köra med sladd. Sen så åkte Jonas Kruse med mig en gång på 90-talet i en av Volvo-bilarna och gick ur bilen och frågade mig, skojar du med mig nu, sa han då. För att han fattade inte att vi sladdar också, fast vi sladdar inte med rattutslag liksom, utan bilen flyttar sig hela tiden i sidled. Och när du kommer i 200 i Macau och bilen sladdar och så skrapar backspeglarna i räckorna, då är du rätt duktig chaufför också. Så att det är liksom, det är en helt annan grej. Det är inte... Däremot så är de ju duktiga. Alltså det är svårare tror jag för en racingkille att bli bra i rally. För vi är inte vana liksom att underlaget kan förändra sig 3 gånger i samma kurva. Och så kan jag säga att det är enklare för rallykillar att bli bra i racing, men det är det inte heller, för att du ska liksom lyfta ur den sista tiondelen.
Mm.
Och den är väldigt svår att lyfta ur. Och när du lyfter ur den tiondelen liksom, och så gör det under ett helt race, så blir de inte och ser de inte i slutet heller. Så att det är... Nej, det är två olika. Mm.
Det ska bli intressant
att se.
Men
det är den eviga frågan.
Ja, precis.
Vem är bäst racing eller rally?
Det är det där.
Vad tycker du för sig då?
Ja, precis. Det, inte... det går ju inte att jämföra såklart.
Nej,
så det är därför det... Ja, men såna här listor där de som Autosport gör varje år, där de ska sammanställa topp 50 av alla världens förare inom motorsport. Den känns ju liksom nästan bara så här, jaha, hur kan ni jämföra?
Nej, kan man.
Daniel Ricciardo vann den i år, förresten.
Glöm inte att i racing så ska du ju också kanske slåss. Men jag menar, jag hade ju turen att tävla på 80- och 90-talet, början 2000-talet, när det var väldigt stora startfält och väldigt liksom tuffa race. Så då låg du etta och trea och tvåa och etta och femma och etta och sådär. Sånt slipper man ju i rally. Då ska man också läsa bilen framför, som du måste köra om, men du får inte släppa om bilen bakom. Och det klarar du inte, för han slipstreamar, slutar rakan och sen råkar man ut, för liksom sprider ut sig som en solfjäder precis under inbromsning, och sen så kubbas man om samma apex. Och så det är en annan sport. Men däremot är rallykillarna väldigt duktiga.
Mm. Sebastian Loeb fick ju testa, han har ju kört Formel 1-bil, och nu såg jag att Ogier också har blivit erbjuden att få köra med Mercedes. Han och Valentino Rossi vill Toto Wolff sätta i...
Rossi någon... vill ju bli rallyförare, vet du.
Ja, han
vill
ha
i tio år.
Rossi har väl kört Formel 1 också, han har testat Formel 1-bilar, va?
Ferrari. Vad som hände var, nu kan jag inte årtalet här, men om vi säger för 10 år sedan, så vart han inbjuden till Kanarieöarna och köra det här Race of Champion. När det gick på Kanarieöarna. Och då vart han ju helt galen på det här, liksom. Helt tagen utav rally.
Mm.
Och så har han kört lite rallytävlingar.
Mm. Ja,
han har gjort.
Men tror du, alltså, jag tänker som Ogier och Rossi, det är ju för sent för dem. Och, alltså, hur tror du?
Nej.
Och så Rossi som har kört. Men vart i spektrat hamnar de när de sätter sig i en Formel 1-bil? Hur långt ner de skulle sluta tvärsist i varje race, antar jag, eller?
Ja.
Om de körde.
Det var ju så här, Loeb hyrde in ett Formel 3000 team eller mot GP2 heter det ju nu.
Mm.
Så skulle de göra en 3-dagars test på med juniorer, alltså 16-17-åringar i Spanien. Och Loeb hyrde in och testade i flera dagar innan, liksom, för han hade ju testat den här Formel 1-bilen och var ju väldigt tagna där. Och så testade han i flera dagar och åkte jättebra och sådär. Och så kom de till det här testet på Barcelona, tror jag det var. Undrar om inte de var 31 förare som körde, om inte jag minns fel. Och han var 31 alla tre dagarna. Och då pratade vi om folk som är liksom i J18, J20 i nivå. Liksom.
Mm.
Så svårt är det.
Mm. Var skulle vi hamna? Eller jag hamna om jag satte mig då? Skulle jag ens komma iväg?
Nej. Det skulle du inte göra.
Nej.
Och jag är inte speciellt snabb nu heller. Jag, som tur är, tappade där. Dock så är det ju den här iskokartävlingen på söndag i Sälen, Tandådalen. Där förra året, det tror jag är så, då var ju Backerud och Linspojken och Tideman och alla är ju där, vet du.
Mm. Hade du två raka segrar?
Två raka segrar har jag nu. Mm. Förra året och året innan.
Mm.
Som Lilo Lin gläds med mig för.
Mm.
Nu får du komma och köra från mig.
Mm. Det ska bli intressant att se. Vi får stämma av där efter nästa podd där, så vet vi hur det har gått.
Jag tror att de är väldigt fokuserade på att slå mig nu. Mm. Jag var faktiskt förvånad att Backerud körde bra. Men jag var lite listigare än han i finalen.
Mm. Frågan hur stor skillnad är att köra iskokart mot vanlig gokart?
Nah, det blir ju inga G-krafter. Det är ju så att de går ju hyfsat fort om där, och så finns det ju inga G-krafter i och med att det går på is, och då blir det ju lättare. Ju fortare det går, ju mer grepp det är, ju mer tränad för att köra fort måste du vara.
Mm.
Så att jag ska inte säga att det passar mig att köra på is go-kart mot dem, men jag har mindre nackdel eftersom jag inte är så bra som de är. Mm. Så kan jag säga.
Jag vet ju, nu är du börjat hårdträna och allting och rasar i vikt här, men jag vet ju när man har varit ute och kört go-kart i Kristinehamn och sånt. En annan som är uppemot 90 i pannor,
Det bryter lite i bröstkorgen.
Ja, men jag är lite långsammare än de som väger 75.
Ja, och så blir det inte riktigt i skokart heller då, eftersom du har mycket mindre med grepp. Mm. Så att, det är ju fortfarande så att det är bra att vara duktig, men det är enklare att vara duktig. Så, eller det blir fel det också, det är inte alls enklare att vara duktig, det var inte så jag menar. Utan,
vikten har inte lika stor betydelse.
Nej, och sen om vi säger så här att jag gjorde ett test en gång, körde en minidiesel på Karlskoga. Då körde jag på 1,26 runt på banan. Då var journalisten med från Expressen och han körde på 1,29. Mm. Och sen då sa han så här: oj, det var inte så stor skillnad mellan dig och mig, sa han då. Då körde vi en mini på 130 hästkrafter diesel. Mm. Sen rullade vi fram en Audi R8 med 630 hästkrafter fyrhjulsdrift. Mm. Och då körde jag 1,10 och han körde 1,27. Han var fortfarande långsammare än vad jag är. Därför att ju mer hästkrafter och ju snabbare bil du får, desto svårare är det att köra givetvis. Mm. Och så hade vi kört på isbana där uppe i rallycrossbilar, så hade det säkert varit större skillnad mellan mig och Hansen och Backerud och alla som är med på det här liksom, mm, än vad det är när vi kör ice kart. Men du måste ju fortfarande, jag är ju fortfarande bättre än dem, ja, som du förstår, för det är ju jag som tar hem pokalen. Mm.
Det ska bli intressant att se om du gör det i år.
Det är klart jag gör. Mm.
Eller i år, är det nyårsdagen?
Nyårsafton.
Nyårsafton, ja.
Och vinner jag i år, då blir jag nog inte dit bjuden mer.
Nej, då får du sluta på topp. Då gör du en
Eftersom jag tycker om att retas. Ja, precis. Jag tycker om att retas, så att jag retar dem ju så. Så att nu får jag väl stryk. Mm. De ser starka ut också.
Alla kanske har tränat som fan.
Ja, de ser starka ut.
Du, när vi var inne på Valentino Rossi här nyss, och det vet ju jag och det vet ju alla som har lyssnat, men, och det får jag väl också säga att den, för mig så, som har börjat titta mer och mer på MotoGP, 2016 års säsong var något av det bättre inom roadracingen någonsin.
Ja. Och de gjorde ju det som F1 skulle ha gjort. De tog ju bort sånt som kostade oerhört mycket pengar och behövdes väldigt mycket kunskap då, den elektroniska systemet tog de bort, vilket där då Yamaha och Honda låg med tekniker som satt och programmerade hela tiden för däckslitage och värme och bana och asfalt och allting då, och optimera motorcykeln hela tiden, vilket gjorde att de var oslagbara de två. Mm. Nu tog man bort hela det elektroniksystemet och ersatte det med ett enhetssystem, vilket gjorde då att helt plötsligt så var Ducati med på spelplanen, då hade Suzuki med, då hade Yamaha med, då hade Honda med. Och 9 förare tror jag vi kom upp i på raken utav de här toppdriverserna som vann race. Mm. På 9 race ett tag där så var det 9 segrare. Mm. Och ingen sådär 9 konstgjord segrare, utan 9 som helt enkelt körde inte skiten av de andra, för det var ju oftast avgjort på sista varven, men vilka race det var.
Jag kan säga, som sagt, om vi tittar då, Lorenzo hade, han vann första loppet, sen vann han 1-2, han vann och så sista loppet vann han, så han vann 4 totalt. Marc Marquez vann 1-2 3-4-5 och han blev världsmästare. Valentino Rossi vann 2. Jack Miller vann 1. Andrea Iannone vann 1. Cal Crutchlow vann 1. Maverick Vinales vann 1. Danny Pedrosa vann 1. Crutchlow vann faktiskt 2. Förlåt. Mm. Och Dovizioso. Andrea Dovizioso vann 1.
Sitt första, så 0-9.
På 18, nu höll jag inte riktigt räkningen där, men på 18 race så är det den.
Ja, det är
en kan säga så här, spridning av segrare.
Ja, och så alla cykelmärken vann.
Ja, precis.
Så kan man säga så här, ja, men det är säkert lätt att vinna sig. Då kom ju KTM in på finalen. De har testat i 2 år. Mm. Kommer KTM in, de ska köra i år nu.
Just det.
Och så blev de på fria träningen var de sist. Mm. Och på andra fria träningen var de sist. Mm. Och sen blev de sist i kvalet. Mm. Och sen blev de sist i racet. Mm. Så enkelt är det inte.
Det är och, då ändå så det är inte, det är inget bunkergäng som kommer in utan det är KTM.
Ja, men nu hade de ju, vad heter han, finnen där.
Kallio
och jag som körde. Och han har väl kanske sett sina bästa dagar.
Mm. Ja, det namnet är en sån man känner, så jag som har följt det här lite på avstånd så... Han känner man igen från ganska många år tillbaka.
Ja, liksom. Alltså från två. Han är ju jätteduktig, det är ju inte det liksom. Men de är jätteduktigare, de som kör här. Alltså, det är ingen skoj. Har man gått in och tittat på YouTube och tittat på några klipp eller något sådär, så förstår man att och kasta upp cyklarna i 250 km i timmen på bakhjulsladd och ändå hålla fullt med framhjul i luften, det gör inte vem som helst.
Nej.
Inte ens Kallio,
nej.
Nu för din.
Exakt. Och som sagt, hela mästerskapet, nu blir det ju de sista racen där, för Marquez avgjorde ju trots allt med, avgjorde han i Japan? Eller var det till och med Aragon han avgjorde när alla kraschade där?
Ja, det tror jag
var. De fyra sista racen blev inte så där stekhet ändå, tyvärr.
Nej, det blev inte just mästerskapsmässigt, men det är ju alltid,
precis.
Här är det ju ingen, finns ju inga teamorder här,
nej.
Inte ens emellan teamkompisar, utan här kör de ju varandra banan.
Mm.
Om det skulle vara så, vilket de gör ibland. Som Jan Anne gjorde med Dovizioso på sista kurvan, sista varvet, när Ducati kunde blivit 1-2.
Mm.
Så det här har ju ett annat spänningsmoment då. Men just mästerskapstiteln där var väl avgjord lite för tidigt kanske.
Men å andra sidan som sagt...
Han gjorde det så otroligt bra, Marquez, i år. Ja.
Och det är otroligt kul när det är så oförutsägbart ändå. Även om alla tippade väl kanske att Marquez skulle studsa tillbaka. Så...
Utom 67% av alla fans, för de håller ju på Rossi.
Mm, mm. Ja, så är det ju.
Det var vi, de andra 30% där som trodde.
Vad tror du om 2017 där då, om vi ska börja blicka framåt? Blir det...
Jag har ett tror och ett hoppas-scenario. Mm. Och då kan jag väl börja med... vad jag hoppas då, det vore ju oerhört kul om Ducatin passar Lorenzo som hand i handsken. Ducati har köpt in Rossi, blir fiasko.
Mm.
De har köpt in en Dovizioso och Iannone, det blir inget bra. De har försökt med allt möjligt, men det har inte fungerat sedan Casey Stoner körde för dem. Och 2009 så ledde han VM när de kom till Barcelona och fick en infektion där när de körde nästan 40 graders värme som slog utanför resten av säsongen. Det året hade han kunnat vinna då.
Mm.
Men jag tror det var 2009. Han vann 2006. Eller körde han Honda? Ja. Men han, och då körde Lorenzo och Rossi Yamaha.
Mm.
Och då vart han sjuk. Och sen dess har inte Ducati varit med på VM, vad ska jag säga, Challenger, och vinna VM. Nu har de köpt in Lorenzo för den högsta summan som någon MotoGP-chaufför har fått.
Mm.
Och tittar man på de problemen som de har, att de inte riktigt får framänden att fungera, så borde inte det passa Lorenzo egentligen, om de inte får ordning på det.
Nej.
De har mycket framhjulsläpp som de blev av med i år när de åkte med de här små vingarna. Men nu är de förbjudna till nästa år på framhjulen. Men det vore kul.
Mm.
Och så vore det kul om Rossi och Marquez och de här fortfarande är i topp.
Mm. Det är finns det något som talar emot det egentligen?
Nej.
För det, i stort sett är det samma reglemente och som kommer gälla.
Ja, förutom vingarna på framhjulen. Mm. Det var ju vad jag hoppades på då.
Mm.
Det jag tror, det är ju att Vinales på Yamaha kör skiten och allihop.
Mm.
Ihop med Marquez.
Mm.
Det är de två det kommer stå emellan. Och sen kommer Rossi och... ja, det är ju så svårt med Pedrosa där. Han är ju nog så otroligt snabb, men han är ju skadad så ofta.
Mm.
Han är ju så liten, strax över 1,60 eller 1,58 till och med, tror jag. Så att han måste bryta ner cykeln, så han ramlar och gör highsider rätt så ofta, så han bryter handen och benet och nyckelbenet och huvud och nacken och näsben och allt som går sönder på han jämt och ständigt. Så att, men han är ju oerhört snabb. När han får vara frisk och liksom det fungerar, så är han ju snabb.
Mm.
Nu har han ju inte fått vart där då en stund. Så det vore kul om han var med. Men då säger jag så här att Jag tänker Marcus vinner igen med Vinales skuggandes. Mm. Och sen trea blir Rossi och fyra blir Lorenzo. Mm.
Har de börjat testa någonting? Kör de de håller på.
Ja, ja, visst.
Det är inte som Formel 1 som väntar till slutet av februari egentligen.
Nej, nu har de väl ett uppehåll.
Ja, de hade direkt efter.
Ja, de satt igång direkt efter med vintertester i höstas. Och då har ju faktiskt Lorenzo varit väldigt snabb. Mm. Han var det, men snabbast av dem alla var Vinales. Mm. Yamaha är ju starka och Vinales är väldigt duktig.
Men han och Rossi är i samma Yamaha-team nu. Mm. Intressant.
Och Rossi är snabb, men det är en sak att vara snabb och så kommer de här hungriga killarna som de är väldigt bra nu. Mm.
Mm. 26 mars är säsongspremiär.
Länge
det är. Ja, det är långt kvar.
Ja, herregud. Ska jag behöva sitta och titta på gamla race från i år för hela vintern.
Ja, det är ett vakuum nu. Och som sagt, Formel 1-säsongen drar inte igång förrän ungefär
också,
i samma.
Också då.
Det är 26 mars i Australien. Mm. De drar igång med tester i februari där, va? Slutet av, eller början av februari kanske. Men det blir också, måste man ju säga, om man tittar mot 2017. Just med Formel 1, att det är ett nytt reglement som träder i kraft. Det är bredare däck och det ska vara fetare motorer och allt möjligt. Vi vet väl inte exakt, men bilarna verkar ju komma att se väldigt annorlunda ut. Vad kan vi spekulera kring där? Tror du att Mercedes kommer vara nummer ett eller de att slå fortfarande?
Ja, det har väl varit så att Mercedes styrka väl varit motorn, har jag förstått. Det är väl ingen som riktigt vet, utan alla spekulerar väl i, men det verkar ju som att det är motorn som är Mercedes styrka och motorreglementet ligger väl kvar, va? De har gjort lite förändringar där med.
Ja, precis. Jag ska se exakt, men det är väl att de får ju använda, jag tror att själva motorerna på något sätt, men de ska höja vikten och de ska...
Jag ögnar igenom allt det där och jag har förhoppningsvis fel. Jag hoppas det, men i min värld så har de tagit en massa beslut som är åt fel håll. Mm. I min teoretiska värld, för att göra F1 intressantare, så ska man ha bättre däck, smalare däck eller mindre grepp, mindre aerodynamik, starkare motorer.
Och nu går de något motsatt.
Bredare däck, bättre grepp. Mm. Kortare bromssträckor, mer aerodynamik.
Mm. Ja, men det blir ju bredare framvinge och det blir bakre vingen sänks och det, ja, däcken blir bredare som sagt. Minimivikten höjs med 20 kilo så bilarna blir tyngre.
Och det är också mycket, för de väger väl drygt 600 nu, eller 500 någonting. Så procentuellt är ju det rätt så mycket.
Och på en
touringcar-bil då, som väger 1100 när vi höjer med 20 kilo, så är ju det utslag. Så, vad sa du, inklusive
förare så kommer minimivikten vara 722 kilo nu. Mm. Så, ja,
det är ju som att höja vikten med en 40 kilo för oss då. Mm. Och då dör ju bilen. Mm. Om vi slänger i 40 kilo på 1100. Mm.
Så du är inte helt... alla hoppas så här att det ska...
Sen tänker man så här, de vet ju vad de gör och sådär. Mm. Men det tycker jag ju inte att de har bevisat de sista 15 åren.
Nej.
Precis.
Så det är
en låg trovärdighet där. Men vi tycker ju alla om F1, så vi kan ju hoppas att... Jag säger så här, att jag är glad om jag har fel. Mm. Att bredare däck, mer dynamik, kortare bromssträckor skapar roligare racing. Jag tror det inte, men...
Det som ofta i alla fall kan göra när de byter reglementet så här och bygger nya bilar, det är ju att det, under i alla fall den första delen av säsong, så är det ganska många olika som kan förhävda sig. Att de har liksom inte riktigt utvecklat klart de här allra bästa.
Fast så stort förändring har de inte gjort, va? Det är ingen total ny bil.
Det är det ju inte, men ändå så tänker jag med däcken och vingen och sånt där. Men det är klart, det är skillnad om du byter helt och hållet. Som de verkar göra, eller som rally-VM gör. Så är det ju, där går det ju verkligen...
Om jag tror, och nu tror jag ju bara, så tror jag att regeländringarna gör att Mercedes blir ändå bättre. Mm. Och nu har jag gärna fel. Mm. Men om man tittar på vad de är det är ju så här att om du tänker rent teoretiskt att du går från jättebrett däck till ett däck som är 5 mm brett. Då spelar ju inte 50 hästkrafter på motorn någon roll.
Nej, det borde du inte göra.
Nej, för det spinner ju hela rakan så fort du gasar. Så ju bredare däck du har, ju mer spelar det mekaniska greppet, vilket man, Ejo och de pratar ju alltid om vilken fantastiskt balanserad bil bilen är. Och får du ändå mer grepp då blir han ju ändå mer balanserad. Men han blir också mer lättkörd. Och får du då mer hästkrafter, för de ska få mer hästkrafter, va? Ja. Så har du redan en lättkörd, välbalanserad bil som får mer grepp och mer hästkrafter, då gynnar det de som redan har en bra bil då. Sen kan man ju vända och säga att alla åker lika fort om man gör om bilen, så att den går som på räls också då, så att alla bilar åker ungefär som SJ till Stockholm.
Ja, precis.
Det blir... Men det tror jag inte.
Nej, vi får väl se, som sagt. Det är svårt att veta exakt hur allt... Men de här första testerna kommer man få en liten hint.
Brukar inte Mercedes åka omkring med full tank då?
Ja, lite så kanske. Men man brukar få
se det på liten hint. På tredje kvalet så brukar vara. Oj, nu var de 2 sekunder före. Just det.
Man kommer i alla fall se de som kommer få stora problem, de som inte ens kommer ut
i garaget.
Men om vi tittar på vad rally-VM gör, så de gör ju det som du kanske vill se. För de ökar från 300 till 380 hästar i bilarna. De ökar turbodistrikten från 33 till 36 mm.
Störst skillnad.
Sänker vikten 25 kilo i bilen.
Lägre, då får du en
större
högre,
vingar.
Med sänkt vikt får du en högre lägsta hastighet i kurvan. Och ju högre hastighet du har mitt i kurvan, ju svårare blir ju bilen att köra.
Ja, det verkar som att de kommer få kämpa lite.
Och nu säger jag igen då. det är mina åsikter om en rall i min Book of Excuses, eller how, det finns en rolig bok som heter How to Set Up Your Race Car från 70-talet.
Okay.
Om man har läst den så lär man sig inte ställa in en Formel 1-bil 2016. Men man lär sig förstå reglerna i vad som händer när du gör saker. Hänger du med vad jag menar? Grundreglerna för hur man sätter upp en racerbil. För att en Formel 1-bil idag och en Formel 1-bil på 50-talet är ju jättestor skillnad. Men det finns grundregler som man måste hålla sig till. Och läser man den boken. Och tar man den boken och så tittar man på rally, vad de har gjort för regeländringar. Och så tittar man på F1, vad de har gjort för regeländringar. Så har rally gjort rätt. Och F1 fel. Och så får jag hoppas att jag har fel.
Ja,
som jag
gillar.
Men MotoGP har ju också gjort som rally.
Ja, exakt.
De har ju också tagit bort aerodynamisk grepp. Gjort smalare, men bättre däck. Så att du kan åka fortare mitt i kurvan. Bära mer hastighet är mycket bättre. Och sen så har de tagit bort skillnaderna i effekt på längst upp. Så att de har liksom jättemycket effekt, men inte, det är inte någon som har jättemycket mer effekt än någon annan, utan alla har liksom kommit till samma nivå, utom KTM.
Men
de kommer dit.
Det som de pratar mycket om inom rallyt, som jag liksom inte riktigt för greppat hur stor vikt det är, men för de inför ju nu en aktiv mittdifferential som de kallar det, och även kommer ha elektroniska differentialer i bilen.
Är det det
som driver eller fördelar kraften mellan hjulen liksom?
Ja, just det.
Hur viktigt är det?
Alltså, nej, men om du tänker att du har en ESAB-diff, har du säkert hört talas om.
Nej,
du sätter en svetsloppare så att det blir som en stel axel. När Audi Quattro kom på 80-talet var han jättesvårkörd, för det var 50-50 i fördelning på bilen. Så att den gjorde ett misstag med att du understyrde han eller överstyrde, eller du har svårt att hämta hem. Sen kom ju de här diffarna som flyttar över lite, så här, flyttar från fram och bak och var lite mer tänkande och kände utav läget själv. Sen kom ju de här aktiva diffarna då, som hela tiden liksom korrigerar själv.
snabbare än förarens fot eller det som händer. Och då blir ju bilen lättkörd. Mm. Och det är något man vill ha i skogen runt träd och sten och smala hopp och stöss och flyg och släng och sladd och alltihop, så är det en lättkörd bil. Så du får...
Men då går det med andra ord att köra snabbare?
Ja, lägsta hastigheten. Ja. Du höjer lägsta hastigheten med bilen.
För du behöver inte...
Samma under inbromsning. Mm. Det blir svårare att liksom bromsa fel med bilen så att du får... Han kommer att bli mindre orolig under inbromsning. Mm. Och blir han mindre orolig under inbromsning, då växer självförtroendet. Då känner du att du har kontroll på bilen och då kan du bromsa hårdare. Mm. Och kan du bromsa hårdare, då kan du också bromsa senare. Och kan du bromsa senare, då känner du tid. Mm. Så att det blir en lättare bil att köra. Mm.
Spännande, får vi säga.
Dyrare bil.
Ja, precis. Dyrare och så. Men då tycker jag att vi rundar av så.
Ja.
2016 års sista motorpodd.
Precis.
Vi avslutar vårt första år. Jag kommer inte ihåg exakt när vi drog igång, men det var någonstans i februari.
Vi får kalla 2016 för motorpodd-succéåret. Ja, 2016.
Exakt. Så får vi se hur det går för dig i skokarten här.
Ja.
Och återkomma 2017. Tankade med energi.
Jag får ta med och skramla med pokalerna.
Mm, det kan du
verkligen
göra.
Tre pokaler. Mm.
Och om du inte vinner så glömmer vi bort att prata om det, eller?
Då tar vi inte upp det alls.
Nej, precis. Hörrni, gott nytt år på er och så hörs vi 2017 igen.
Ja, gör vi.
Hej då.
Hej då.